Podplay.
Och hjärtligt välkomna till sommarens första avsnitt av Mord mot mord.
Verkligen. Och precis som vanligt så brukar vi liksom försöka ändå fortsätta släppa lite grann under sommaren. Det blir nytt fall nästa vecka och sen 2 veckor senare igen. Men den här veckan kommer det bli en lite specialare. Det är alltså som vi gjort tidigare med att vi letar fram några favoritfall från mord, som jag kallar det, långa, stora, oorganiserade arkiv. Och liksom presenterar på nytt, kan man säga.
Alltså jag tycker det är så fascinerande att när jag själv kollar igenom vad vi har gjort, vad mycket vi har gjort.
Nej, men vi har gjort så mycket. Alltså snälla, jag blir utbränd bara att titta på det.
Men man blir nästan det.
Har vi blivit tackade nog?
Det måste man faktiskt ändå säga att vi verkligen har, tycker jag.
Alltså, verkligen. Men har vi tackat er nog? Nej, det har vi inte.
Det har
tack
vi inte gjort.
Mycket för att ni är med oss även denna vecka. Vi älskar er.
Det gör vi.
Jo, och nu är det alltså, när vi släpper det här, då är det 3 juli om man lyssnar i Podplay-appen och 4 juli om man lyssnar på alla andra ställen. Yep. Anna, vad gör du i denna stund?
Jag är troligtvis faktiskt just idag på väg ner till Skåne, till Österlen.
Oh, du bränner ner, vägen ligger framför dig.
Ja, vet du, jag kommer nog att flyga ner med barnen, för att Oskar ska köra ett släp ner med Sigrids våningssäng.
Ni flyttar, ni reser lätt nu för tiden, hör jag.
Precis, för den kommer också att monteras ner. Jag skojar. Nej, men vi flyttar ner den, för att det är så många barn där nere på somrarna, och då tänker vi att låt dem bo i ett och samma rum.
Smart. Mm. Gud vad...
Ja.
Vad ni är fiffiga.
Ja, men sådana är vi, vet du. Vad gör du nu?
Det är väldigt oklart. Om några dagar börjar vi röra oss mot Öland, där Marcus ska få ett pris för sin poesi. Så vi ska åka till Öland allihopa. Alla 3.
Du och dina 7 barn.
Jag menar 7 hemliga barn som jag håller hemligt, men också 1 som jag håller ohemligt. Marcus. Nej, men, så att vi är väl liksom i sommarens, semesterns första skälvande dagar, förhoppningsvis lite sådär oplanerade, så får vi se vad som händer dag för dag. Typ.
Mysigt.
Ja, det känns toppen. Men du, vill du börja eller?
Ja, men det
med
kan
att säga
göra.
Vad du har valt. För vi har ju varit lite självgoda i år. Vi har valt fall som vi själva har gjort tidigare.
Exakt. Men jag hoppas
så
att du
inte... Börjar du med att presentera ditt?
Mitt självgoda sinnelag. Nej, men idag då så har jag valt ett fall som innehåller lite av typ allt sånt vi / jag gillar. Vi ska tillbaka till ett avsnitt som släpptes för ganska länge sedan, avsnitt 177. Och det utspelar sig i Stockholm i slutet av 1800-talet. Och det handlar om en väldigt tjusig överklasskvinna vid namn Helga de la Brasch, som hade en minst sagt spännande livshistoria på flera olika sätt, kan man väl säga.
Vilket toppenval, hörde du?
Ja, hoppas det. Jag hoppas att ni ska gilla det.
Med glädje. Så nu lyssnar vi på det, tycker jag.
Ja.
Den 11 januari 1885 ligger en kvinna vid namn Helga de la Brasch för döden på Nannylund här på Djurgården i Stockholm. Helga var då 68 år gammal och hade levt ett minst sagt innehållsrikt och spännande liv. Helga var nämligen Gustav IV:s och Fredrika av Badens okända dotter. 1859 klev Helga fram i Sverige efter att levt år i skymundan och berättade vem hon var och krävde att hon ska få apanage, eller någon slags pension, från kungahuset.
Bra.
I tidningen Ny illustrerad tidning skrevs det då vid döds, alltså vid när Helga dog. Nu är hon verkligen död och begraven och med henne antingen en hög hemlighet eller stor humbug. Jag kan ej neka till att jag för henne haft ett visst intresse, ty antingen har hon varit rov för en fix idé eller gått igenom hela sitt liv med en lögn. Så låste hon ha lidit mycket och lidandet, kanske mest om det är självförvållat, uppväcker dock alltid medkänsla.
Okay.
Och det citatet är från boken Karl den femtondes dagar, personer och händelser, skriven av Karl Hallendorf.
Gud, du har verkligen gone deep.
Verkligen. Så låt mig berätta Helgas berättelse. För alltså, jag blev så liksom så här historieintresserad, måste jag säga. Nämen. när jag läste det här, så att jag men Gustav den fjärde var ju då kung i Sverige, och men han och hans fru då, Fredrika av Baden, med deras fem barn landsförvisades på 1910-talet eller 1810-talet, sorry. Och efter det så tillbringade de sin tid främst i Tyskland, där Fredrika då kom ifrån. Mm. De skilde sig 1812, vilket jag gissar var ganska ovanligt på den här tiden, när deras yngsta dotter Cecilia endast var 5 år gammal. Men det som ingen visste då, utan som blir officiellt, eller man ska säga, genom Helga, var då att Gustav den fjärde och Fredrika av Baden hade gift om sig i en hemlig ceremoni i slutet på 1810-talet någonstans i Tyskland. Och efter den här hemliga omgiftningsceremonin så hade de då fått sitt sjätte barn, Helga, som föddes i Lausanne 1820.
Men alltså, de hade skilt sig och sen gift sig igen och sen fått ett barn?
Mm. Helgas födelse skulle hållas hemlig, så Helga fick först bo med sin mamma tills Fredrika av Baden till slut dog 1826. Och efter att mamman då hade dött så flyttade Helga med sin pappa Gustav den fjärde runt om i Europa tills hon till slut fick komma till kungens faster, prinsessan Sofia Albertina i Sverige. Och där bodde då Helga fram tills att Sofia Albertina dog 1829, när Helga var då 9 år gammal. Mm. Efter att Sofia Albertina hade dött så fick Helga sedan vara i Vadstena, på Vadstena hospital, som verkar vara någon liksom sån mer mental institution. Jag vet inte exakt vad det var för något. Mm. Tillsammans med en guvernant, så att hennes existens kunde fortsätta att hållas hemlig. 1834 fick hon återvända till Baden i Tyskland till några bekanta till hennes mammas Fredrika, där hon då kunde fortsätta hållas hemlig för liksom omvärlden. Hmm. Men när Helga till slut fick reda på att hennes pappa hade dött 1837 så kunde hon inte längre hålla undan sin sorg, utan hon återvände hem till Sverige. Efter sin hemkomst till Sverige igen då, så tillbringade hon sin tid då i kloster någonstans. Men därifrån lyckades hon rymma. Och så fick hon skydd hos en familj i Stockholm. Familjen Aspegren. Pappa Aspegren var grosshandlare och de verkar ha varit en ganska väl ansedd familj. Och i princip då så kan man väl säga att hon installerades som typ ett barn i den här familjen, trots att hon vid det här tillfället var liksom 20 ungefär. Mm. Och Helga och en av familjen Aspergrens döttrar, som hette Henrika, blev väldigt nära med varandra. I mitten av 1840-talet så åkte de här två unga kvinnorna till Åbo, där de startade en flickskola som blev väldigt poppis bland överklassen i Åbo.
Wow.
1848 så flyttade Helga och Henrika tillbaka till Sverige, och närmare bestämt till Örebro, där de också öppnade en flickskola lik den de startat i Åbo. Och även den här blev väldigt populär bland Örebros överklass.
Okay.
Och som prinsessa då till den före detta kungen Gustav den fjärde, så blev Helga väldigt liksom väl bemött. Eller, och egentligen vet väl ingen här när hon startar skolan att hon är kungens dotter, men hon är en tjusig överklass liksom flicka, yep, eller kvinna. Hon blev liksom väldigt väl bemött och väl omhändertagen av många liksom prominenta och fina personer runt om i Sverige. Men vem var egentligen Helga de la Brache, den okända kungadottern som dök upp i slutet på 1850-talet?
Jag är så spänd. Jag är så spänd.
Den 6 september 1817 föddes en flicka vid namn Aurora Florentina Magnusson på Södermalm i Stockholm. Hemmet hon föddes in i, som låg ungefär där dagens Hornsgatan går, var ett som de flesta andra hem på den här tiden liksom ganska fattigt. Hennes pappa, Anders Magnusson, var någon slags tullvaktsmästare, och det verkar som att de hade tillgång till en bit marken då, liksom till huset, precis i närheten av där de bodde, vilket de verkar ha nyttjat som någon slags potatisodling. Aurora hade utöver sin pappa Anders också en mamma som heter Charlotta och tre syskon. Men när Aurora var 9 år gammal så dog Auroras pappa i någonting som troligtvis var en influensa när han bara var 38 år gammal. Auroras mamma Charlotta då får liksom efter hennes makes död någon slags fattigpension, och genom att sälja diverse saker på gatorna runt om på Söder så får hon in lite mer pengar till familjen. Aurora, som då tidigare gått i skolan i Maria församlings fattigskola, och det var ju liksom verkligen inte någon självklarhet i början på 1800-talet att man gick i skolan.
Mm.
Men hon hade då gått i skolan en ganska kort period, men fick till slut då hoppa av för att hon och syskonen behövde liksom hjälpa mamman att dra in pengar till familjen helt enkelt.
Mm.
Men innan hon fick sluta skolan så fick hon i alla fall, hann hon i alla fall få en grundläggande utbildning i kristendom och lärt sig att läsa och skriva, i alla fall liksom det grundläggande. Hon kunde typ skriva sitt namn och sånt där.
Mm.
Och Aurora skulle då, efter att hon fick hoppa av liksom vanliga skolan, lära sig att sy, för att hon skulle då kunna bli sömmerska. Så hon gick någon slags sömnadsskola, men väldigt kort, för till slut så tog pengarna slut. Så hon blev liksom inte en fullärd sömmerska, eller vad man ska säga.
Mm.
Så redan som 13-åring så började hon jobba som silkesspolerska på ett sidenväveri, också på Södermalm. Och hon flyttar hemifrån när hon är 17, och hon verkar inte gilla att jobba helt enkelt särskilt mycket, utan hon tycker bättre om att så här, sitta och läsa, och hon verkar ha en ganska livlig fantasi, kan man säga. Och efter att hon har flyttat hemifrån så slutar hon på det här silkes eller på det här sidenväveriet, och först är hon liksom piga, och på något vis så får hon då i alla fall ett liksom sömnadsgig, eller man ska säga. Det är en familj som bor nära Järntorget i Gamla stan som har några döttrar, och de behöver hjälp att sy färdigt klänningar med ganska liksom kort varsel. Och då kallas Aurora in, lite så på sista sekund. Och familjen då, där hon ska hjälpa och sy, heter Aspegren. Och när Aurora har sytt färdigt klänningarna till då döttrarna Aspegren, Henrika, en av de här döttrarna, någonting som hon verkar ha gjort liksom quite poorly.
Vad var dålig.
Hon var ganska dålig på det. Så kör hon någon sån stackars mig act lite så. Hon, du vet, gråter och är så här, jag har ingenstans att bo och jag har ingen familj och så här, vilket typ är ju sant i och för sig, men liksom hon var ju där för att utföra ett jobb. Men pappan då, exakt, pappan Aspegren då, han säger åt Aurora att hon får stanna över natten. Men det skulle han inte ha gjort. För Aurora tycker det är toppen att få vara hemma hos den här familjen Aspegren, som har liksom otroligt mycket bättre än vad hon hade det där hon kom ifrån. För han är ju då, som jag sa, det här är ju liksom samma familjen Aspegren som jag pratade om inledningsvis, som du kanske förstår. Han är ju då grosshandlare, och liksom han, det är liksom en bra familj. Så. Så en natt blir en mycket längre period. Hon flyttar helt enkelt in där. Och Aurora och Henrika då, som är den ena dottern, blir bästisar.
Så och, allt det stämmer? Yep.
Allt det stämmer. Och vissa liksom tror då att det kanske var något mer än bara liksom, just att det kanske fanns något kärleksintresse mellan Aurora och Henrika, men det finns inget som är bekräftat liksom kring det. Men Henrika verkar vara helt liksom tagen av Aurora, och liksom det finns vittnesmål då som berättar om hur Aurora liksom lyckas få henne att typ passa upp på, alltså får Henrika att typ passa upp på henne i princip. Så hon flyttar in där och liksom så kommer det liksom lite i familjen.
Hon får sova en natt och sen så bara går hon inte därifrån typ.
Nej, exakt så.
Nej, hon är där och syr dåligt hela tiden.
Ja, och typ inte gör det heller sen, utan verkar bara liksom vara...
Hon är där.
Hon liksom är en, vad heter det, en ockupant i deras hem.
Hon är en skotter.
En skotter, exakt. Och Aurora har då en ganska livlig fantasi och hon är liksom ganska bra på att bjuda in Henrika i den här fantasin. Och i slutet på 1830-talet så börjar Aurora kalla sig för Helga de la Brache, men mest på skoj, liksom så, du vet, när de pratar hemma om, du vet så.
Ah, så det är liksom en fin karaktär hon uppfinner typ?
Ja, men lite så. Ah. Och precis som jag berättade innan så åker då Aurora och Henrika i mitten på 1840-talet till Åbo. Och för att resa dit så behöver de då bland annat ett pass och de behöver ett uppehållstillstånd och de behöver typ någon slags godkännande från kyrkan och du vet sånt. Och i alla de här papperna så passar hon då på att ändra sitt namn på riktigt till Helga de la Brache. Så då är hon helt plötsligt Helga de la Brache, för då står det liksom i hennes pass och i hennes papper och sånt där.
Men undrar jag om Henrika typ såg henne? Du vet, fylla i och som... bara, du kör... Okej, okay, ja, du kör ja, du det kör namnet full, ja. Nu, okej. Okay. Ja.
Och hon verkar liksom inte, som jag kan, det jag kan läsa mig till då, ifrågasätta henne någonting.
Nej, varför ska man?
Eller hur? Så tillsammans så startar då, precis som jag sa innan, numera Helga de la Brache och Henrika en skola, en flickskola i Åbo. Och den här skolan blir då succé. Trots att Helga i alla fall, eller Aurora, jag kommer nog kalla henne för Helga framöver.
Ah, ja, det blir liksom, nu byter vi.
Trots att Helga då knappt själv gått i skolan så lyckas hon då ändå starta en, liksom en framgångsrik skola för överklassen i Åbo.
Hon är som den tidens liksom som skolentreprenör.
Ja, exakt.
Hon erbjöd så, hon bara, vi har bara klassrumslektioner 3 dagar i veckan, 2 dagar är det fritt arbete.
Och ni får en iPad. Men hon driver liksom inte skolan helt low key eller vad man ska säga, för att Helga går omkring i så supertjusiga kläder och liksom är ganska uppseendeväckande liksom i sin framtoning.
Men var har hon fått det ifrån?
Hon har väl sytt. Jag vet,
hon är skitdålig på det.
Ja, men grosshandlaren har väl liksom hjälpt henne. Och,
ja, och alltså, Henrika kanske också har liksom...
Ja, och jag läste någonstans att liksom Henrika är ju väl uppfostrad och hon är ju uppfostrad liksom ändå i alla fall kanske någon slags övre medelklass, även om den familjen inte är adlig så verkar de liksom ha haft det väldigt bra. Så hon, genom Henrika så lär sig liksom Helga all the right moves.
Just det, just det.
Men Helga blir också känd för att svimma i tid och otid i Åbo. För så fort hon hamnar i några slags jobbiga situationer så svimmar hon.
Och alltså när det boss är liksom, move.
Alltså verkligen. Och jag kan tänka mig att Henrika är så, fram med luktsaltet. Tror inte.
Alltså verkligen. Verkligen.
Och det är så kul. Alltså, det är så, jag typ får den känslan själv på jobbet. Att man bara, det här är jobbigt, nu svimmar jag. Alltså bara så här, gör någonting bara för att ta, get me out of here.
Ja, men jag hade ju en kompis som jag hade, en lärare som gjorde det.
Men gud.
Det är exakt som Helga de la Brache.
Så verkligen var det Helga.
Så att hon bara, alltså, hon gjorde så, ooh, så la hon handen på pannan och signade ner typ. Men det var gud. En väldigt jobbig klass, så att jag förstår henne och respekterar det.
Alltså verkligen, 100%. Okay. Men när hon då ställs i sådana situationer, så ibland svimmar hon, och när hon vet då typ att hon ska hamna i någon konfrontation eller man ska säga med en förälder, typ om de är så här, men jag skulle gärna vilja sitta med på Karins franska förhör idag. Så blir Helga sjuk. Liksom akut sjuk och försvinner i flera dagar.
Okay.
Så till slut så blir liksom fler och fler människor i Åbo misstänksamma. För vilka är egentligen de här kvinnorna liksom, som bara har dykt upp, startat en skola och liksom sådär. Så Helga och Henrika bestämmer sig för att lämna Åbo. Och de åker då tillbaka till Sverige, och precis som jag berättade innan så startar de även en skola i Örebro. Och även den blir då succé till en början. Men efter ett tag blir då även barnens föräldrar där misstänksamma mot de här två kvinnorna. De fattar inte riktigt what's the deal typ.
Och det de blir misstänksamma mot är typ så här... undervisar ni någonting? Alltså det är liksom den...
Jag vet inte riktigt, för det verkar också som att de är lite så här misstänksamma mot så här, vem är hon egentligen?
Ja, är hon alltså, verkligen den här personen hon utger sig för att vara? Lite så typ.
Ja, men lite så. Mm. Det är så jag förstår det. Men yeah. sen så vet jag inte hur mycket de lär sig heller. För att jag menar, de lär ut franska och sånt. Men jag tror ingen av dem egentligen liksom pratar franska, eller du vet så.
Men det är typ som att jag hade lärt ut franska.
Ja.
Hade gått toppen.
Du hade säkert gjort det bättre.
Tackar. Okej, okay, ja.
Men så de är liksom, så efter ett tag så lämnar de då Örebro också. Så att de åker tillbaka till Stockholm. Och det här är väl då liksom, de åker väl tillbaka, jag har inte täckning för alla år ska jag säga.
Nej.
Men då till slut tillbaka i Stockholm 1859 så känner hon att det är dags att annonsera vem hon egentligen är då. Dotter till den före detta kungen Gustav den fjärde och hans fru Fredrika av Baden.
Japp. Okej.
Men även då om Helga är kunglig, för det är hon ju nu, så har hon ju då inga pengar och ingenting.
Nej.
För hon har ju liksom varit precis som sin familj, landsförvisad och du vet sådär, levt i skymundan och så. Så hon har ingenting. Och så kan det ju inte vara för en kunglighet. Så hon kontaktar helt sonika justitiekanslern vid den här tidpunkten som heter Nils von Koch och säger att hon behöver få pension från regeringen.
Japp.
För en prinsessa kan ju inte vara utfattig.
Sant.
Och det verkar då som att Nils von Koch sätter då liksom igång och undersöker och håller på och du vet så här, pratar med folk. Och sen säger han då så här, typ så här, ja men det finns ju inga tecken på sinnesrubbning hos den här kvinnan. Och är hon en bedragerska så är hon den skickligaste bedragerskan som jag har träffat.
Man bara,
och
men hur
om
många
hon
har
talar
träffat?
Sanning. Ja. Och om hon talar sanning och är kungens dotter så förtjänar hon medlidande och hon kan ju då inte förgås i brist på kläder, mat och värme.
Nu måste jag ha mitt barn lite grann, så man hör något litet pipan i bakgrunden, så är det hon helt enkelt.
Mm, det är bara mysigt.
Okej, okay. Så att hon har liksom lyckats med det här.
Så justitiekansler Nils von Koch rekommenderar regeringen att bevilja Helga de la Brache en pension. Nej. Om 1200 kronor om året. Vilket de också gör år 1861.
För det liksom funkar.
Mm. Och till saken hör att Helga under den här tiden som liksom det här ska ta ställning till, eller vad man ska säga, så tillbringar hon jättemycket tid hemma hos Nils von Koch och hans fru. Och den här frun och Helga blir liksom jättenära vänner.
Men gud!
Och, ja, jag vet. Nej, men det är så sjukt. Och det är också så intressant för att Helga får liksom med sig så här väldigt många framstående personer i den här uppdiktade verkligheten om att hon då är kungens dotter. För hon är ju inte det. Liksom, utan det är ju någonting som hon bara har hittat på. Bland annat så är författaren August Blanche och konstnären Georg von Rosen liksom två personer som liksom är så här, ja, nej, men det här är väl helt rimligt. Så under kommande år så åker Helga liksom runt om i riket och bor då hemma hos olika fina och prominenta personer och lever så här jättenära med dem. 1869 så beslutades det också då att hennes pension skulle fördubblas så att hon skulle få ut 2400 kronor om året i pension av staten. Vilket är liksom jättemycket pengar på den här tiden. Alltså, jag tror typ att en lön för en piga är typ så 2 kronor och hon får liksom 2400 kronor.
Men hon måste ju...
Jag vet, det kanske är 2 kronor i månaden som en piga får skulle jag säga. Mm.
Men hon måste ju vara både jättebra på att ljuga, väldigt manipulativ och säkert extremt härlig, eller?
Ja, alltså, och hon beskrivs väldigt, väldigt olika av olika källor. Men liksom, hon verkar ju uppenbarligen vara ganska bra på...
Hänga.
Liksom att, ja. Och typ som då, liksom, hon verkar ju, liksom, hon har ju lärt sig, liksom, lagt sig till med någon lite så tjusig stil, verkar det som. Så att folk frågasätter inte att hon är liksom, uppfostrad liksom, ja, av kungligheter. Typ. Mm. Ja, men det är så jäkla konstigt. Och även kungen då, Karl den 15, tycker att hellre ska en bedragerska få pengar än att en eventuell kungadotter ska lida nöd. Mm. Och det verkar typ som att liksom, kungahuset och liksom, kanske regeringen, jag vet inte, har typ lite dåligt samvete för då den landsförvisade kungen.
Just det, det är såklart att det typ spelar in att de bara, det kanske var lite överdrivet, nu är han död och alla andra, men vi får nog ge den här
typ
personen.
Så. Ah, shit. Mm. Och en annan person som liksom tror på henne och stödjer henne och är i hennes krets, eller om man ska säga, är lektor och hovpredikant Norby och hans fru. Och tyvärr är då fruarna sällan angivna med namn i de källorna som jag har liksom hittat. Men så de är också jättetajta liksom, och han är liksom helt på Helgas sida. Men så en dag händer något mellan Helga och fru Norby. De blir ovänner eller någonting. Liksom. Det är någonting som händer. Och det gör att det kommer börja skaka kring Helga.
Okej.
Okay. För Norby då börjar leda någon slags utredning kring vem Helga egentligen är. Och han kontaktar då bland annat Helgas så kallade bror, prins Gustav av Vasa. Och frågade om hans föräldrars då eventuella omgifte. Och om han visste något om att han då hade en syster.
Ja. Mm. Självklart att de inte har gjort det innan.
Nej, men alltså det är så konstigt. Något då som prins Gustav då avfärdar som osanning. Så 1870 blev Helga de la Brasch avslöjad av lektor och hovpredikant Norby i en artikel publicerad i tidningen Nya Dagligt Allehanda.
Det måste ha varit så bra skvaller.
Alltså så jäkla sjukt. Pensionen som hon då har fått av regeringen dras då in, och Helga blir då återigen utblottad, fattig och allt sånt där. Jag vet inte, jag tror inte att hon behöver återbetala det hon redan har fått, men hon har ju då liksom, så hon har ändå hunnit få ganska mycket pengar i liksom typ 9 år. Men hon har säkert en ganska hög burn rate, kan man ju tänka sig. Hon börjar också kalla sig för Anna von Ehrenberg efter att då Norby har avslöjat henne. Så hon liksom byter till ett annat tjusigt namn. Och även om hon då blir avslöjad och blir förhörd av polisen liksom flera gånger, så händer ingenting mer än att hon blir av med pensionen för det här liksom bedrägeriet som hon ändå liksom har utfört mot liksom regeringen och kungahuset. Hon blir bötfälld för att hon då har kallat sig för Anna von Ehrenberg, och då blir hon liksom bötfälld för då så kallade oriktigt uppgivna mantalsuppgifter, och de böterna är på 2 kronor. Men det verkar inte som att hon får några följder liksom till det här liksom
de la
väldigt omspännande de la Brasch-bedrägeriet. Och trots då att det börjar rämna kring henne och allt sånt där, så är det någon som aldrig lämnar hennes sida under alla år, så är det då Henrika. Hon står stadigt bredvid sin gamla vän ända fram tills då Henrika dör 1871.
Men de var ju ihop.
De måste typ ha varit det, tror jag.
Jag tror också det. Bara typ att man var så här, åh, 2 kvinnor, they're best friends.
Ja. Ja, nej men precis, just eftersom de levde så nära varandra så länge, så
nej, inte en chans.
Kanske man kan tro det, men det är ingen som har, det finns inte bekräftat någonstans liksom, och det är kanske inte så konstigt. Och trots då att Henrika, hennes liksom ständiga partner, dör flera år före Helga, så har hon liksom långt fler personer som fortsätter att stå vid hennes sida och som fortsätter att tro på hennes historier. Och Helga själv verkar vara liksom helt övertygad om att hon är kungens dotter ända in tills hon dör. Helga dör då 1885 på Nannylund, som är ett hus som ligger ute på Djurgården. Jag vet inte om det var något slags hem då, liksom för, jag vet inte exakt vad som var för verksamhet där. Men hon då liksom står fast vid vem hon är ända fram tills dess. Och en man vid namn P.A. Johansson, som var bonde i Småland och landstingsman, liksom drev hennes case, eller vad man ska säga, fortsätter liksom att föra hennes talan och liksom hävda att hon var då vem hon var, eller den hon påstod sig vara, långt efter att hon själv hade dött.
Nej. Vad fan hade hon liksom?
Det är så spännande.
Jag tror inte jag har lyckats med det.
Nej, inte jag heller. Så det var historien om Aurora Magnusson, också känd då som Helga de la Brasch, eller mer känd kanske ska säga som Helga de la Brasch.
Vilket jävla namn det är med.
Ja. Alltså man kan verkligen... alltså jag tycker ju att Aurora klingar liksom tjusigare än Helga, men jag vet ju inte hur det var på 1800-talet.
Men de la Brasch, det säger man.
Della Brasch, tror jag.
Alltså, otroligt ju.
Men det är kul att tänka sig, det är liksom inte kul med liksom tagna namn, yep, och tänka...
Men för man kan verkligen tänka sig Helga de la Brash vara typ en sån karaktär som man spelar när man är hemma på skoj.
Ja, verkligen.
För att det är så dumt på något sätt. Mm. Alltså, wow, vilken jävla historia.
Man får ändå ge henne kudos för liksom, att hon höll ut så länge i det där.
Men hon måste ju varit en topp, alltså en underbar personlighet. Det, annars kan det ju inte ha gått. Eller nej, bara typ super, inte, super manipulativ uppenbarligen. Ja, men en kombination kanske.
Eller båda, ja.
Mm. Wow, tack snälla du. Det där var otroligt.
Ja, men tack. Jag har läst klassiska biografier del 21 som heter Falska prinsessan Helga de la Brash, skriven av Gurli Linder. Jag läste då delar av en bok som heter Karl den 15:s dagar, personer och händelser, som är skriven av Karl Hallendorf och partiet heter liksom Helga de la Brash. En artikel i Östermalmsnytt som heter Pigan som levde som kungens dotter, skriven av Lena Karlsson. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Misslyckade brott som finns på Podplay. Och även det avsnittet heter då Helga de la Brash. Eller det heter Riksspöket Helga de la Brash, för hon har även då kallats för Riksspöket eftersom hon fortsatte liksom att, du vet, liksom existera trots att hon själv hade dött, du vet, många, många år efter.
Wow.
Och sen så finns det en bok som har typ all info om Helga de la Brash eller Aurora Magnusson som är skriven av en man som heter Ebbe Aspegren, som faktiskt är avlägsen släkting med ingen mindre än Henrika Aspegren.
Just det. Wow. Det där var fan en resa alltså. Man älskar ju
Och så har jag varit inne på ett gäng Wikipedia-sidor också då, såklart. Och yeah, bland annat om Helga, men också om Gustav den fjärde, Karl den femtonde, alltså you name it, yeah. Jag har varit inne på alla prinsar och kungars Wikipedia-sidor.
Och du är lite sån prins och kung forskare nu.
Kanske kan bli i alla fall.
Verkligen, jag tror på dig. Vad ska ditt historikernamn vara?
Något tjusigt, något riktigt tjusigt. Jag ska
Aurora
tänka lite på
det. Det kommer det vara, åtminstone.
Något sånt.
Resten får vi se. Du, tack snälla du. Wow, Anna.
Wow, det var lite om Helga de la Brash. Och nu är jag så spänd på att höra, Karin, vad du har valt.
Men vet du vad? Jag har grävt djupt. Jag har grävt nästan så djupt som man kan komma. Jag har grävt till avsnitt 2 av Mord och mord. Jag har ingen aning om hur det låter. Men det här fallet som jag gjorde i det avsnittet är liksom en av mina men verkligen så här favoriter av alla som vi har gjort typ. Och det är då Leonarda Cianciulli. Kommer du ihåg henne?
Ja, om jag gör tvålmakerskan.
Det är tvålmakerskan, exakt. Jag tyckte, som sagt, jag vet inte hur bra jag var på att skriva manus då, men den här historien är så jävla stark att den förtjänar att ta en ny liten titt på.
Spännande.
Eller hur? Nu åker vi.
Okej, då är du redo att få höra vad jag har valt för mord.
I'm on the edge of my seat.
Bra. Det är sent 40-tal i norra Italien.
Ooh.
Wow.
Man älskar sig en god maffia-story, är det det
jag inför? Nej, för jag gillar inte maffia så mycket. Så det är absolut inte maffia.
Så. Man älskar en god mordhistoria också.
Skönt att höra. Jo, det är så att en kvinna i norra Italien, i Correggio, som är en liten stad där, hon börjar fundera på vad som har hänt med hennes svägerska. För att hennes svägerska, som heter Virginia Cacciopo, alltså det kommer bli så mycket starka italienska uttal.
Ja, härligt. Du är duktig.
Ja, men tack snälla. Jag har ju läst 2 år italienska.
Ah, ja.
Jag kan ju ingenting. Det var mitt sämsta betyg fick jag i italienska. Och då fuskade jag ändå.
Wow, då är du verkligen riktigt dålig.
Ja, otroligt dålig. Fusk och ändå sämst.
Du har bra uttal.
Tack. Ja, men hon har Virginias svägerska har inte sett henne på typ ett tag. Och börjar typ fundera på vad som har hänt liksom. Mm. Och börjar göra lite så här efterforskningar själv. Hon var ju äkta en sån som vi är.
Verkligen.
Och får typ reda på att så här, det sista som, eller sista gången hon sågs, svägerskan, när hon gick in i ett hus som tillhör en kvinna som heter Leonarda Chianciulli.
Mm-hmm.
Och ber, hon ber polisen typ att, ja, men att ta tag i det här helt enkelt. För att hennes väg, hon bara, det är något som är lurt liksom. Det är inte typ likt henne att bara försvinna så här. Och ni kanske borde kolla med den här Leonardo typ.
Mm.
Och då gör de det. Polisen går hem till henne. Och då erkänner hon inte bara att hon har mördat Virginia.
Mm.
Utan också två andra kvinnor.
Okej. Okay. Bara sådär.
Ja. Ah, nej, men hon försöker inte dölja det eller någonting. Liksom. Men hon bara, ja, hon är min fel. Och hon, de där två också. Typ. Och de visste inte ens om att de var borta.
Gud vad sjukt.
Mm. Och Leonardo Cianciulli kommer då att kallas för. Och nu kommer eldprovet. För det här ordet är så långt på italienska. Du kommer typ att vara tvungen att ta en kisspaus mitt i. Så långt är det. Nu åker vi. La saponificatrice di Correggio. Eller the soap maker of Correggio.
Gör hon alltså tvål av kropparna?
Häng med så får du veta mer.
Är du redan Gud, jag börjar redan tänka så här, vad i kroppen gör man bäst tvål av? Talg typ. Fett.
Åh, talg är äckligt. Det är äckligt att tänka att det ens finns talg i. Men jag tänker så här, vi börjar från början.
Mm.
För att Leonardo då, hon föds 1893 i Monatella som ligger i södra Italien.
Mm.
Och hennes mamma, hon har alltså problematisk relation till sin mamma. För att Leonardo är ett resultat av en våldtäkt.
Oh.
Och eftersom världen hatar kvinnor så tvingas hennes mamma att gifta sig med sin våldtäktsman för att inte vara nära typ släkten. Det vill säga att få så här barn utan äktenskap.
Mm.
Så hennes pappa är, ja men det är hennes mammas våldtäktsman liksom. Inte så konstigt att hennes mamma har lite svårt att typ älska henne.
Nej.
Så redan typ i så ung ålder försöker hon ta livet av sig. Leonardo gör det. Men misslyckas då. Och sen, men vid 24 års ålder så träffar hon en man och gifter sig. Han heter Raffaele.
Mm.
Och men verkar typ bara vara en vanlig snubbe. Han är typ såhär office clerk.
Mm.
Jag vet inte vad det betyder, men han jobbar på något kontor och är en vanlig person typ. Men hennes föräldrar är typ inte nöjda med det giftermålet, för de har tänkt att hon ska gifta sig med någon annan.
Mm.
Och där så får då Leonardo för sig att hennes mamma har förbannat deras relation.
Mm.
För hon är, kommer det visa sig, ganska inne på typ så här skrock och skrönor och spårdomar och sånt. Så att det kommer liksom påverka henne i förlängningen kan man säga. De flyttade runt lite grann. De blev med ett hus i så här, efter en jordbävning. Då flyttade de från en stad. Sen så är det en stad de bor i, men där Leonardo åker fast för bedrägeri.
Mm-hmm.
Och typ hamnar i fängelse en stund. Det finns så jävla lite information om det. Det är bara, she went to jail for a little
while. Men vad var det för typ av bedrägeri?
Nej, jag läste så jävla mycket olika artiklar och typ sett där YouTube-dokumentärer och inte hittat någonting.
Det måste vara typ en solovårdarhistoria.
Men fast hon är ju ändå ihop med...
Ja just, jag tänkte på hon är gift. Gud, i mitt huvud så var hon enka.
Nej. Ja, men det är för att man tänker sig också att den typen av kvinnor mördar sina män.
Okej, okay. Nej.
Nej, men så jag
det är något money fraud liksom.
Ja, men det skulle jag tro.
Mm.
Men de flyttar liksom runt och så här, till slut hamnar de då i Correggio som är så sagt en liten stad som ligger i typ norra Italien. Och hon är jävligt så här, hon gillar typ att så här gå till spådamer och sierskor och sånt.
Inte att förakta det.
Nej, har du varit en spådam?
Nej, men det är typ min högsta dröm att göra det. Jag har många i min direkta närhet som typ många var okej.
Jag har många spådamer i min närmsta, i min direkta närhet.
Men två väldigt nära människor till mig, som kanske inte blir uthängda här, går mycket.
Va? Men för du är väldigt ofta så att du skickar ditt horoskop till en och säger bara, exakt så här är det för mig den här veckan.
Ja, men jag tror ju på sånt. Ja. Jag tror jättemycket sånt.
Ja.
Och,
men du vet, alltså det är så jävla deppig högsta önskan.
Ja, men högsta önskan, men jag är rädd för att göra det. Det är typ därför jag inte riktigt går, för jag typ tror på det så mycket.
Mm, jag förstår. Mm. Det gör Leonardo också.
Mm.
Och en säger att hon typ ser, hon är en sån som spår i händer.
Mm.
Ser fängelse i Leonardas ena hand och typ ett mentalsjukhus i hennes andra hand.
Det är typ det jag är rädd att de ska se i mina händer.
Ja. Mm. Så det kommer de inte göra. Nej. De kommer se så här, hus på Djurgården i framtiden.
Jag hoppas det. En mörk främling.
En mörk. som sniker. Nej. Det var som att du blir stalkad av. Du får se en stalker i den ena hand. Och ett hus på Djurgården i andra.
Gud vad härligt. Ja. Mm.
Och, jo, men och sen så är det också en annan spådam som säger till henne att alla hennes barn kommer dö i, alltså innan de blir vuxna.
Usch.
Mm. Alltså, fittiga jävla spådamer.
Verkligen.
Alltså, säg något såhär bara, men du kommer ha
vinna på lotto.
Någonting snällt kan man, i och för sig, de kanske sa asmycket snälla saker, men det är inte typ att det hamnar på Wikipedia-sidan.
Nej, nej, nej.
Men hon blir också då, som sagt, hon säger att alla barn kommer dö innan de blir vuxna. Hon blir gravid 17 gånger.
Jävlar.
Tre av dem är missfall.
Mm.
Eller tre av dem får missfall. Och sen dör 10 stycken. I väldigt ung ålder.
Men gud.
Så hon har 4 stycken kvar.
Mm.
Och blir förstås superprotective över dem. Liksom. Hon vill liksom inte att den här spårdomen ska gå upp för sig förstås. Men hon är extremt överbeskyddad med dem. Och det är typ så här, men hon är liksom en vanlig person. Att det ändå är så här, folk gillar henne i byn.
Mm.
Hon brukar typ bjuda folk på kaka. Alltså så, hon är
en vanlig trevlig person.
Ja, men exakt. Men hon är extremt överbeskyddande över sin äldsta son, Giuseppe.
Mm.
Giuseppe.
Klassiskt italienskt namn.
Jag vet, jag tycker typ att det är ganska fult. Mm. Jag är mycket mer för en Giovanni.
Det är jag också.
Än en Giuseppe.
Mm, jag med.
Mm, bra, då har vi kommit fram till det. Han, som tyvärr heter Giuseppe
det,
då.
Mm, det är för att du tänker på Don Giovanni.
Jag tror att det handlar om att jag har lite svårt att uttala Giuseppe.
Kan vara.
Jag gillar inte utmaningar. Men han blir draftad, vad heter det? Alltså inkallad.
Militär, ja.
Det är andra världskriget liksom.
Mm.
Det är Italien andra världskriget. Så han blir inkallad till militären.
Mm.
Och ska ge sig ut i krig liksom. Och hon är ju livrädd för att det ska hända honom någonting.
Såklart.
Han är typ så här 20 år gammal någonting. Så det hon gör, eftersom hon typ tror så jävla mycket på typ skropp och alltså så här, den typen av grej. Gör att hon bestämmer sig för att offra en person i hans ställe.
Ja, oh, klassiskt.
Alltså förstår du, alltså, man förstår ju inte, men man förstår liksom. Och sättet hon gör det då, det är så att hon är själv också lite av en spårdam. Eller typ en man går till för att få råd, alltså någonstans där mitt emellan liksom. Så folk kommer liksom hem till henne och med sina problem typ. Och hon typ bjuder på, bjuder på kakor och spåren lite grann och ger en lite tips typ. Och en person så som kommer till henne, jag tror det är 1939 är det, Faustina Setti. Och hon, det är så himla sorgligt. Hon är så här, hon är singel och har alltid varit. Det har aldrig haft liksom en man typ. Och är, men liksom är så här, för hon är medelålders, sluta peka på dig själv. Och också, du har haft män. Kom inte hit och säg att inte en annan man har passerat här.
Det är sant.
Du är ingen ung med direkt.
Och att jag vill så här känna igen mig i alla fall.
Ja, jag,
det är jag! Jag är mördaren och offret i alla fall.
Rimligt. Men du är så sur. Alltså antingen är du otroligt empatisk eller otroligt egoistisk.
Jag tror en kombo.
Ja, en kombo.
Fortsätt.
Ja, Faustina Setti, ung med. Anna Sandell av...
Corgi.
Vad heter nu då? Correggio.
Correggio.
Ja, Correggios Anna Sandell kommer dit och är så här, vad ska jag göra? Jag vet gärna att ha en man.
Mm.
Då säger Leonardo att det finns en snubbe för henne. I
hennes källare. Pappa.
Nu bara stoppa huvudet i den här björnsaxen här borta så kommer han komma. Nej, i Pola, som är en stad som åtminstone numera tillhör Kroatien. Jag antar att det var en italiensk. Jag vet inte. I alla fall.
Mm.
En annan stad säger hon bara, där finns det en kanonsnubbe som du kan bli ihop med. Och hon säger att hon ska åka dit utan att berätta det för någon. Innan hon åker. Hon säger att hon ska skriva brev till alla sina vänner och typ, vänner och familj. Typ, för att berätta att hon har liksom, flyttat dit för att finna kärleken.
Mm.
Och hon går med på det liksom. Och sen så samma dag som hon ska åka då. För att träffa den här påhittade mannen. Så kommer hon tillbaka och ska tacka Leonardo typ.
Mm.
Och då får hon en vin som är med sömnmedel i. När hon kommer dit liksom. Hon bara, nu skålar vi.
Mm.
Och så däckar hon liksom. Då mördas hon, eller Leonardo mördar henne, Faustina, med en yxa.
Nej, det är mitt värsta vapen.
Mm. Jag vet inte riktigt. hur, och jag vill typ inte tänka på det för mycket.
Oh.
Men du, det kommer bli äckligare. Hon styckar kroppen i 9 bitar.
Sjukt att både du och jag har styckomod.
Ja, jag vet. Mm. Men båda två är sådana styckmord som är av, alltså av praktiska skäl.
Mm.
Alltså,
men det är inte njutningsgrejen.
Nej, men det är inte sagt, ett camper som
nej, sant.
Knullar av hugg med huvud. Liksom. Utan om hon skär kroppen i 9 bitar och typ samlar allt blod i typ ett stort kärl.
Många bitar.
Ja, man undrar vilka. Själv
hade, man hade gjort 5. Huvud, armarna, benen och torson en bit. Det blir...
Man undrar vad... Fötterna kanske inte där.
Jag tänkte här vid knäskålen.
Ja, just det.
Hur många vill och sen torson är i 2 delar.
Då blir fast det torson är skitsvår i delar väl?
Säkert, men den är säkert också astung att bära.
Mm. Men hon bär den inte så långt i alla fall. Utan hon lägger allting i ett jättestort typ. Ja, men som en kittel tänker jag mig. Alltså typ som en kastrull, stor kittel. Och så häller hon på 7 kilo kaustiksoda. Och så kokar hon det. Tills det bara blir så här gegg. Och då häller hon typ ut i någon så här avfalls... sån, men, vad heter det?
En hink.
Nej, men en sån liksom en större... alltså så att, en sån behållare för toalettavfall typ som hade då liksom.
Ja, septic tank.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Och, men hon har ju kvar blodet då. Det har hon i ett eget kärl. Så hon väntar tills det har koagulerat. Och sen så kör hon det... alltså torkar det i ugnen. Sen maler hon det. Sen blandar hon det med mjöl, med socker, med choklad, med mjölk, med ägg och margarin. Och så gör hon kakor på det. Som hon typ bjuder folk i området på. Men hon och Giuseppe äter dem också. Så hon är också kannibal egentligen.
Åh, oh, vad äckligt. Jag får panik.
Mm, det är ganska vidrigt. Vill att jag ska fortsätta?
Ja, det vill jag. Men jag måste börja en instick här.
Ja, ja, ja.
Hur tappar... hon, jag undrar liksom hur man får ur blodet ur kroppen.
Men jag alltså skulle att du gjorde någon sån hällande där alltså, yeah. Nej, men jag antar att hon typ när hon kuttade av olika delarna så måste hon ju haft de här i de kärl i
ja, så har hon plockat upp sen typ.
Ja, exakt, jag antar det.
Okej.
Okay. Mm. Ja, men jag vet inte.
Alltså nej, men för det känns ju som att man typ är så här som liksom dra ut blodet.
Fast så... alltså, om man tänker sig att man inte får ut allt blod utan bara typ mycket.
Mm.
Då, så fort du kommer åt en stor blodåder så...
Det är ju typ, hur många liter är det i kroppen? Det är ju så himla lite, 5 kanske.
Ja, jag tror också det. Ja, nej, men så det var vad som hände med...
För fan!
Fasterna Setti då. Och sen så tar hon också... Hon tar också hennes pengar typ. Sen att hon får tag på typ 30 000 lire. Som är hennes, för hon har inte tagit med sig alla grejer för att hon
ska. Men är 30 000 lire mycket? För jag vet när jag var där när jag var 6 år typ. Och då
alltså
fick vi såhär 100 000 lire.
Jag tror att det är mycket för dem. Alltså om du förstår.
Då fick man såhär 100 000 lire för att gå och köpa glass typ.
Ja, men det var ju också, du var ju, åt ju också en otroligt fin glass.
Och väldigt mycket.
Det var ju för att du alltid skulle köpa en sån 5 liters bytt.
Jag har 10 kulor gelato. Förlåt, fortsätt. Hon tog också hennes pengar.
Chockad jag mig. Gud, jag chockade av ditt starka italienska uttal. Man skulle kunna tro att det var du som var dålig på italienska på gymnasiet. Ja, andra offret heter Francesca Suavi. Hon vill jättegärna ha jobb. Så därför går hon till Leonardo för att få typ så här rekommendationer om jobb. Jag vet inte, alltså, hon måste bara ha varit en sån allmän gumma man gick till typ.
Hon är en go-to person.
Ja, men en fixare.
Mm.
Och då säger hon så här, hon bara, då ska du flytta till den här staden och där finns ett jobb på en flickskola till dig.
Mm.
Och sen händer exakt samma sak. Hon typ, hon bara, skriv brev till alla som du känner och säger att du har flyttat. Och sen så kommer hon dit och ska ta avsked från Leonardo samma dag som hon ska flytta. Och då gör hon samma grej med henne.
Men det är så jävla sjukt.
Sen med det levinet, yxa, styckning, kaustiksoda, baka kakor.
Men hennes man lever fortfarande.
Ja, jag vet inte vad han håller.
Man undrar ju liksom att ingen reagerar på det här i familjen. Typ.
Men han är väl iväg och jobbar, du vet.
Ja. Så jävla sjukt.
Ja, ja. Hon har bara 3000 lire.
Okej, så då var 30 000 mycket.
Ja, eller så var hon bara jättefattig.
Både.
Kodok.
Mm.
Och tredje offret då blir Virginia Cacciopo, vars svägerska är den som fattar misstankar sen. Hon är operasångerska, hon är sopran.
Mm.
Och hon har bland annat sjungit på La Scala i Milano.
Wow.
Mm. Men hon behöver också ett jobb. Hon letar också efter ett jobb. Jag vet inte om hon har fått samma så röstproblem som jag har. Hon kanske också fick polyper på stämman. Man vet inte.
Nej.
Men hon, och då går hon till henne, ber om råd. Får höra typ att säga, ah, men i Florens så finns den här mannen och han behöver det här. Där han har ett jobb till dig.
Mm.
Och att hon ska flytta dit helt enkelt. Gör, men jag tror inte att hon gör samma grej med henne där att hon ska skriva brev.
Nej.
För det, eller jag har inte hittat någonting om det i alla fall. För det är ju så jävla smart med de andra två.
Verkligen.
För att då är det ingen som kommer komma och leta liksom. Nej. Men jag tror, vad jag har sett så gör hon inte det med henne.
Nej, för uppenbarligen har ju svägerskan inte fått något.
Exakt, precis. Det kanske var att de inte har någon bra relation. Mm. Och hennes svägerska bara vill ha lite action i livet. Det vet inte vi.
Nej.
Men hon är smart.
Mm.
Nej, men 30 september 1940. Alltså det är liksom mindre än ett år efter att hon har dödat den första personen. Det är
ganska
kort tid liksom. Mm. Så ska hon bara komma dit och liksom tacka henne för att hon typ så här, ja, har gett henne tips om ett jobb typ. Och hon bara, nu ska jag dra. Hon gör nästan samma sak som henne.
Mm-hmm.
Eller samma sak med henne som de andra. Det är att, ja, men som sagt, det är vin med sömnmedel. Det är yxa, det är styckning.
Mm.
Men skillnaden där då är att i den här äckliga vidriga sörjan liksom, när hon har kokat ner kroppen. Häller hon typ i parfym och andra grejer. Och sen gör hon tvål av det gegget.
Alltså man är så galen om man ens kommer på det.
Och sen bakar hon kakor med blodet. Och sen typ hon bara delar. För hon brukar typ göra tvål, ge bort till grannar och sånt liksom. Så det gör hon.
Jävlar vad sjukt. Mm.
Jag kan läsa. För det här var, den sista personen var hennes typ favorit. Ja, exakt. Alltså Virginia var hennes favo. Och jag kan...
Varför? Eller vadå favo?
Ja, men du ska få höra.
Mm.
För jag har ett citat.
Härligt.
Som hon har skrivit om det. Mm. Då säger hon så här. She ended up in the pot like the other two. Her flesh was fat and white. When it had melted I added a bottle of cologne. And after a long time of the boil, on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soap. I gave bars to neighbors and acquaintances. The cakes too were better. That woman was really sweet.
Ja, men fan.
Är det inte så vidrigt?
Det är så sjukt.
Förstår du? Du kommer ju aldrig igen typ kunna äta. Alltså efter att du vet, typ när du börjar tänka på det.
Alltså det är så jävla äckligt.
Ja, det är så vidrigt.
Jag åt blodpudding igår till lunch.
Men hon gjorde inte det.
Nej.
Det var kakor och blodkakor.
Fy fan vad äckligt. Mm, alltså jag tycker nästan... Jag tycker nästan att tvålarna är äckligare än kakorna.
Alltså för att, liksom, jag håller med. För att det är gegg.
Alltså att tvätta, så tänker jag att folk ska ha den på gästtoaletten, en tvål.
Eller i duschen.
Ja, men alltså det är så jävla äckligt.
Intim tvätt.
Ja, men fy fan.
Jag tror inte de tvättade sig så noga.
Nej, kanske inte, men de hade
just
i alla fall tvål.
Just på intimplatserna i Italien på den tiden.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, bra.
Fördomarna flyger.
Så jävla märklig rasism. Att de på 40-talet i Italien hade dålig intim igen. Ska vi gå vidare?
Vi går vidare.
Ja, men och där, det blir ju hennes sista offer då.
Mm.
För att just svägerskan typ är, ja men, har lite jävla koll. Mm. Och polisen kommer dit, hon erkänner det mordet. Och två andra som de inte hade någon aning om. De visste inte ens att de personerna var borta.
Fan vad galet.
Hon har ju noll typ, alltså hon har verkar, hon liksom inte det att hon har ångest för det, utan nej. Hon bara berättar att det här har hänt och typ under rättegången är hon liksom superlugn och ibland typ när advokaterna säger något fel så rättar hon dem. Alltså typ kring hur hon har gått iväg. Alltså att de får detaljer fel, då rättar hon dem liksom. Hon döms till 30 år i fängelse och 3 år på sluten psykiatrisk avdelning.
Mm.
Alltså... Det är ju typ exakt vad den spådamen säger då.
Mm.
Jag ser fängelse i ena handen och mentalsjukhus i andra. Så du har rätt i att tro på...
Det stämmer.
Mm, spådomar. Hon dog 1970 av en stroke. Blev 70 år gammal. Nej, men inte 70 gammal.
När dog hon?
87 år gammal blev hon, tror jag.
Mm.
Ja, jag kan inte matte.
Nej, hon blev gammal.
Hon blev ganska gammal. Mm. Men hon har också skrivit en självbiografi.
Aha, vad spännande.
Som heter på engelska An Embittered Soul's Confession, som vi tyvärr måste läsa nu.
Verkligen.
Mm, och där, det citatet som jag läste innan är hämtat därifrån. En annan grej som vi tyvärr måste göra också.
Ja, är att köpa hennes två.
Och nej, att det är så Lush lanserar en ny. Det hade verkligen kunnat vara det. Att det är såhär The Leonardo. Atlas gör det till typ Halloween.
Oh my god, tips, tips, tips. Vänta.
Och det var ytterligare ett meddelande från våran sponsor. Köpt det stora sponsringspaketet. Exakt. Där vi kommer på en produkt som man kan sälja. Nej, men det vi måste göra är tyvärr att vi måste åka till Rom. Och gå på deras kriminologiska museum.
Har de ett sånt där?
Mm. Och där har de hennes, alltså, kitten som hon kokar.
Jävlar vad sjuk. Jag vill gärna åka till Rom av olika anledningar också, att det vore härligt. Men det där var ju fantastiskt.
Eller hur?
Så jag, finns det ett sånt i Sverige?
Mm.
I Stockholm?
Jag vet inte. Det borde vara du som är härifrån. Ja, men så vi måste vi måste åka till Rom och kolla på hennes kittel.
Shit, vad sjukt.
Kittel var sjukt. För dåligt. Ja, men det där var då Leonardo Trancioli, the soapmaker of Correggio.
Det var fantastiskt. Det var verkligen fantastiskt. Ja.
Vad glad jag blir. För jag har läst om så jävla många olika nu. Och jag är lite fascinerad av kvinnliga.
Ja,
det är typ. För många är ju såna giftmördare, mörderskor, och typ att man kanske är såna angels of death-grejen. Men det här är en det är något som är så jävla fascinerande med att hon gjorde det, för att hon tänkte typ att hon kunde liksom rädda sin son. Jag vet inte hur det gick för honom.
Förmodligen typ blev han i alla fall ganska mentally fucked av att han mamma som gjorde en sån sjuk grej.
Ja, men också att man undrar om han var med på det.
Nej, det tror jag inte.
Runde.
Nej, det känns inte som det.
Okej, bra. Då friger vi Giuseppe.
Jag tror att jag kommer ta en annan bana nästa. Jag blev inspirerad. Jag tror jag kommer ta en annan bana nästa vecka. Med mitt fall.
Ja, gud, jag bara, med ditt liv?
Nej. Jag ska börja göra tvål, Karin. Du kan få honom.
Det är så bra att det är det. That's my takeaway.
En sista fundering till ditt fall. Från mitt håll i alla fall, tror jag, sista fundering. Undrar hur många tvålar det räckte till? En kvinnokropp. Jag tror... Man är nyfiken på hennes... hur stor hon var. Slash liten. Italienska kvinnor... tänker man ju...
Fortsätter rasbiologi.
Nej. Gud vad hemskt.
Säg.
Men jag tänker så här, så som jag ser framför mig så här, italienare känns som väldigt snyggt, liksom snygga människor. Jag tänker liksom antingen för att det här är en äldre kvinna. Hon är operasångerska.
Ja.
Hon kommer, det är en kraftig kvinna.
Jag vet inte.
Om man tänker nidbilden av en operasångerska.
Ja.
Så här operadiva.
Jo, men
förstår du vad jag menar?
Absolut. Ja, verkligen. Nej, men jag fattar exakt.
Jag skulle uppskatta kanske beroende på storleken på tvål. 30-40 tvålar.
Vill du kolla på mitt barn? Där är hon.
Okay.
Om man kan googla då Virginia Cacioppo, C-A-C-I-O-P-P-O, så finns det en bild på alla offer där. De är ju medelålders allihopa, men hon ser inte jättestor ut. Så jag tror mer att det var...
Jag tror mellan 30-40 tvålar ungefär.
Tror du så många?
Ja.
Jag tänkte 10. Jag tänker det blir lite spill och sådana.
Nej, jag tror mer.
En hel kollektion. Om man undrar hur många som bodde i staden, det kanske räckte till alla.
Fantastiskt, tack snälla.
Men,
det var härligt att höra.
Det finns lite olika så här...
Jag kommer nog fördjupa mig lite i det.
Ja, men gör det.
Så, det var kul att få... Eller kul, det var härligt. Eller nej, det är också fel ordval. Det var intressant att få återuppleva tvålmakerskan i Italien igen, Karin. Bra val.
Visst var det.
Det var väldigt bra. Och det här var allt för oss den här veckan.
Exakt, och nästa vecka är vi tillbaka. Då har jag ett nygjort fall. Det är en resa. Kan vi säga.
Det kan man
som
säga.
Vi ska ge oss ut på, eller hur?
Det kan man verkligen
in
säga.
In i kroppen, ut i världen och in i det mänskliga psyket. Hej då!
Hej då!
Play. En del av